Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
Hallå och välkomna till Mord mot mord. Den här veckan.
Oskar trodde vi hejade på honom och vi hejade på er.
Jag försökte övertala Oskar att han ska stanna kvar så att vi får ha en livepodd. Att jag känner att I need an audience. Okay, tvekar. Vägrar också säga någonting.
Han är väldigt anonym.
Att skaka på huvudet funkar så himla dåligt.
I radio. I podd. Hej, välkomna till Mord mot mord.
Men vi har redan sagt det.
Okay. Eller, vi säger det igen. Nu kör.
Jag heter Karin, du heter Anna. Och ja. Det här i vår podd.
Det är det.
Och ingen kan säga till oss.
Ingen kan ändra på det.
Oh, våran theme song. Mm. den är sådär.
Jag är så mätt på kladdkaka nu.
Ja, du har ju fortsatt din underbara
bakning. Baktid. Men jag hade ett uppehåll när vi poddade förra veckan så tror jag inte att jag hade bakat.
Men då gjorde vi bara ett avsnitt.
Ja.
Så då tycker inte jag det gills. Okay. Nu gjorde du alltså, vad var det?
En liksom cheesecake brownie. Det var liksom brownie med cheesecake topping. Det var så där tycker jag. Alltså, eller den var väldigt god, men jag tror den skulle vara... Jag vet inte om jag tycker toppingen gjorde så jättemycket med tårtan.
Jag håller med om det. Men vänta, vad är cheesecake topping?
Philadelphia topping.
Okej, så lite typ som så morotskaka.
Ja, precis.
Alltså jag har ju tappat tag
på magen. Det är exakt samma topping.
Det är exakt samma topping. Ja, nej, det håller jag med dig. Det gjorde inte så mycket.
Citron.
För det är en av de godaste toppingarna.
Ja, och jag tyckte liksom inte det gjorde ingenting för mig riktigt. Det hade lika gärna kunnat vara vanlig brownie typ.
Ja, men det är gott.
Ja.
Åh, gud, kommer du ihåg när 7-Eleven började med sina brownies här?
Jag har aldrig ätit en sån. Jag har hört att de ska vara väldigt goda.
Vet du vad? Nästa gång ska jag köpa en längd.
Fan, vilken lyx.
Kostar säkert 250 kronor.
Tror du de är så dyra?
Nej, jag vet inte. Jag hittade på.
De är säkert ganska
de
dyra.
Värt det.
Okej, gud vad intressant.
Fast vet du vad?
Du är inte den första som säger det här till mig.
Skönt. Skönt. Men din var godare.
Det vet jag inte om jag...
Den har sån
chokladglasyr, ja, som är väldigt god.
Exakt. Alltså, det har hänt någonting med mig som gör att jag har ju alltid varit väldigt bra på att prata.
Ja.
Om jag får säga det själv.
Det har du verkligen.
Inte så bra på det längre.
Jo, jag tycker att du är det.
Så exakt så låter det i mitt huvud och även ur min mun när jag pratar lite.
Jag tycker det låter jättebra.
Tack.
Ja. Vad kan vi mer prata om?
Nu har vi så lite att prata om.
Vi borde starta en matlagningspodd.
Förra podden var så reality-podden.
Ja.
Nu är det. Jag tror inte vi borde starta.
En fråga till dig. Jag skrev ju till dig att jag var vår relations Roy Fares och att du var Jamie Oliver.
Ja, och sen frågade du mig om du trodde att de hade varit vänner. Exakt. Säga, nej, det tror jag inte.
Jag tror inte heller det.
Nej,
det
var, men du undrar vilka vi är.
Vilka tror du hade varit vänner? En konditor och en kock.
Jag tror att det finns en... jag tänker att det måste ju finnas någon typ så kocklandslag.
Men man har ingen koll på kocklandslaget.
Jag tror ju typ inte så här Nigella. Hon känns ju lite bakig.
Ja, men hon är ju
hon
också
lagar ju också mat.
Hon lagar ju också mat.
Men jag tänker hon är sexy som du.
Hon är så
Alltså jag har
äter med fingrarna.
Alltså hon och typ så knullar med degen. Ja.
Men det kanske bara är helt enkelt så
att vi får vara Anna och Karin.
Vi är Anna och Karin och det kanske helt enkelt
två
är så
goda vänner.
Att konditorer och kockar inte typ hör ihop.
Men gud, gör du slut med mig?
Nej, för vi är Anna och Karin. Och jag är ju också...
Det är kul att vi har börjat se oss som en konditor och en kock.
Allting är lite så misslyckat när jag bakar. Det är alltid något som blir lite fel.
Men jag tycker det är gott.
Ja. Men det är bra, men det är för att du är så himla snäll.
Nej, det är för att jag är så himla hungrig, alltid.
Men för att, vet du vad jag tror som är en så här riktig... vattendelare.
Nej, bland konditorer efter och höra vad du tror är en vattendelare.
Men alltså bakning, det är ju kemi. Alltså du vet, där ska man följa saker till punkt och pricka.
Yep.
Och det är typ så här, du vet, man ska ju väga och mäta. Alltså du vet, det är så...
Det passar inte mig.
Nej, och precis. Och kockar som är härliga, alltså, de är så här, de slänger saker och bara lite grann så här och typ två matskedar ungefär och så bara, det där var inte två matskedar, så tänker man då som konditor som jag är.
Säger du då till mig när jag lagar mat?
Exakt. Ja. Men, och jag tror att det är en sån personlighetsfråga. För tycker man att det är härligt att laga mat, då tycker man inte att det är härligt att följa ett recept på det där sättet.
Men jag följer recept, men det är för att jag har fruktansvärt dåligt självförtroende.
Ja, men och jag tänker så här...
I livet.
Nej, men att följa recept när man lagar mat, det är en grej. För du kan också så här känna typ så här, men jag vill ha mer salt, eller jag vill ha mer av det här. Så du har den som en trygg pelare, men du kan också ta fristeg från.
Men det skulle jag säga att jag ganska nyss har börjat känna att jag kan.
Okay.
För att jag har ju under våren 2020 så känns det som att matlagning har typ varit det som har räddat min psykiska hälsa. Att det har verkligen varit det som har gjort mig glad. Det var därför det var så himla jobbigt när jag hade covid och inte kunde smaka på min mat. Men det var fortfarande härligt att laga den. Och se Markus ansikte lysa upp är viktigast för mig. Skoja, vill verkligen, verkligen äta själv.
Verkligen.
Men så att innan har jag nog alltid varit mer så här, men jag gör min research. Jag är ju bra på research, inte just alltså så. Jag är bra på att googla.
Jo, men det är
så.
Det verkligen.
Men nu känner jag att nu kan jag saker.
Ja.
Nu kan jag kolla på ett kylskåp och vara så här. Blablabla.
Men jag måste säga att jag kan förstå vad du menar, att du känner så. Men som en bystander så tycker jag att du har varit där väldigt länge.
Hur gullig du.
Jag tycker du lagar väldigt god mat och jag tycker du känns väldigt trygg och påhittig i köket. Och i livet.
Jag är för skör.
Så det här är konditorn Anna till kocken Karin. Vi har bryggat den där bron. Den är oöverbrygglig.
They said it couldn't be done. Men nu är vi här. Du har sträckt ut ett decilitermått och jag har tagit emot det.
Ja.
Oh, wow.
Det var fint.
Det här var typ den bästa inledningen på våran podd någonsin.
Jag tror också det. Jag tror att det kan vara den starkaste någonsin.
Ja, vi är fan kanon. Nu kör vi.
Jag vill innan jag börjar varna våra lyssnare att den här historien handlar om ett barn som far illa och jag kommer som vanligt inte att gå in på några liksom slags gore eller några slags detaljer överhuvudtaget, men jag vill ändå ha det sagt och så får man, om man vill kan man trycka på den där kända spola-knappen och hoppa direkt i ditt fall.
Ja. Yep.
Den 13 november 2011, ungefär 20:07 på kvällen, ringer en helt förtvivlad kvinna i Calgary, Kanada, till larmcentralen.
Mm.
Hon rapporterar att hennes dotter har trillat ner för en trappa och att hon är medvetslös och att hon behöver, alltså dottern är medvetslös och att de behöver få en ambulans illa kvickt till deras hem. När larmcentralen frågar om hon andas svarar kvinnan att hon inte tror att hon gör det. Så det är sjukt bråttom. Liksom. Ambulansen kommer fort och sen kör de i ilfart med den här lilla flickan som är i illa skick då till akuten. Och de börjar liksom vårda henne. Och när de liksom är på sjukhuset och de börjar ta hand om hennes skador så inser personalen att den här kvinnan då som har sagt att hon har trillat ner för trappen, eller den liksom historien om vad som har hänt henne,
stämmer inte överens.
Den verkar inte riktigt stämma.
Nej.
Så att de tillkallar polisen. Så flickan som är då sex år, nej, flickan som har kommit in till sjukhuset är då sex år gammal. Mm. Hon heter Mika Jordan och hon är en så här, hon är jättesöt liten flicka. Hon är så här superglad, hon har en lillebror som är typ 2 år yngre. Hon älskar att typ sjunga och dansa. Hon är så här, gillar att testa nya saker, du vet, typ så här, hon typ inte rädd för att göra sig illa. Hon så här, typ testar att åka skateboard. Hon är bara så här
orädd
glad flicka. Hon älskar typ, hennes favoritdjur är nyckelpiger och hon typ gillar att samla på dem, men bara tillräckligt länge så att liksom, hon vill inte hålla nyckelpigan borta för länge från sin mamma. Alltså, du vet, hon är så här, en super gullig flicka verkligen. Hennes föräldrar lever då inte med varandra. De har separerat och haft typ lite så här, lite halvsmutsig tror jag separation när då Mika och hennes lillebror var ganska alltså små. Jag tror typ så här 1 och 3 eller vet någonting sånt. Och de har då delad vårdnad så att barnen delar då tiden mellan att vara hos sin mamma som heter Kyla Woodhouse och Kylas man då Brian Woodhouse, och där är de halva tiden och sen är de andra halvan med sin pappa Spencer Jordan och hans flickvän Marie Magoon.
Mm.
Så att samtidigt som Mika är på sjukhuset då, där läkarna försöker så, göra allt de kan för att hjälpa henne, så har polisen spärrat av huset där hon ramlade ner för trappan för att huset ska behandlas som en brottsplats liksom, för de tycker att det inte stämmer. Och det är då hemma hos Spencer, hennes pappa, och hans flickvän Marie. Och det är då Marie som har ringt in det här larmsamtalet. Så dagen efter att då Mika har kommit in till akuten, den 14 november är vi på då, så avlider hon på morgonen av sina skador.
Mm.
Skadorna som jag nämnde inledningsvis är då inte överensstämmande med de skadorna som man kan tänka sig uppkommer när någon har trillat ner för en trappa. Hon har, alltså utöver att hon har blåmärken på hela kroppen, vilket kanske är överensstämmande, men utöver det så saknas det så här hår på stora delar av huvudet. Hon har också väldigt så här, det är inte en skada, men hon har väldigt så här matt hår typ. Alltså oglansigt hår, vilket de typ tycker också är konstigt på ett litet
typ
barn.
Som att hon har liksom brister
typ så. Hon har också en ordentlig brännskada på insidan av handen. Det finns tecken på att hon har varit bunden och att hon har fått utstå typ så här våld mot hennes kropp liksom generellt så.
Lilla hjärtat.
Mm. Så att sjukvårdspersonalen är ju liksom så här jätteilla berörda, polisen är tillkallad, du vet, alla är helt förtvivlade. Det är verkligen super hemskt. Och 6 dagar efter att hon har gått bort så anordnas typ en begravning eller en minnesstund eller någonting sånt för den här lilla flickan som har gått bort. Och samtidigt så inleder då polisen en utredning för att försöka ta reda på vad som har hänt med den här stackars Mika och varför det har hänt henne. Mm. Och snart så inser då Calgary Police Department att de enda som har haft tillfälle att typ så här åsamka henne de här skadorna som till slut ska döda henne då var hennes egna pappa Spencer och hans tjej Marie. För att hon har ju då bott där liksom inför att det här händer. Men varför då de i hela världen skulle göra det, det har de ingen aning om.
Nej.
Så polisen inleder en så här superomfattande utredning som ska avslöja sen vad som har hänt. Och kort efter, och eller under tiden som den här utredningen liksom fortlöper, så går alltså hennes mamma Kyla och Brian, de är så helt förkrossade. Alltså de är verkligen bara så här, hur kan det här ha hänt vårt barn, alltså du vet så. Och men samtidigt då som Spencer, hennes pappa, och hans flickvän Marie typ ganska snabbt så här går vidare. Du vet, han har typ haft han har typ inte haft någon jobb, de har haft dåligt med pengar, du vet, så här, och det som man ser i alla fall, man vet ju inte hur folk sörjer, men utifrån sett så ser det ut som att de ägnar väldigt kort tid åt att sörja, och istället ser det ut som att de typ så här börjar lite på en ny kula, du vet, de typ träffar massa nya kompisar som så här typ sträcker, du vet, så reachar ut till dem och så här, de typ får lite så här nya business tillfällen, du vet, de så här ser det hela som lite som en ny start typ. Så de gör sånt som man tycker är märkligt när man har precis har förlorat ett barn. Och så polisen så här utreder liksom saker. De kollar på massa olika spår och det visar sig då att Mikas mamma, Kyla, tidigare har anmält Spencer och Marie till socialtjänsten. För att de tycker att hon har haft konstiga skador på kroppen tidigare när hon har varit hos dem. De har aldrig sett någonting som jag förstår på Mikas lillebror, utan det är just på Mika. Och, men socialtjänsten har liksom inte tagit det här vidare. Och
fy fan vad hemskt.
Och jag vet inte exakt hur lång tid det var innan hon till slut gick bort, men det har i alla fall liksom inte, de har inte hunnit. Jag förstår det som att de har 50-50 vårdnad. De har anmält det här, de kan inte göra så mycket mer liksom, för att
tänk att behöva skicka sitt barn. Alltså med den oron, veta att man måste skicka
och veta att de far illa där liksom. Det är så jävla hemskt. Och under tiden, det tar liksom ganska lång tid, och utifrån sett så ser det ut som att polisen typ inte, du vet, de stöter, det är som att de inte kommer vidare. De kan liksom inte bevisa någonting. De kommer inte upp med någonting. Men när det har gått 11 månader efter att hon har dött så får polisen äntligen ett genombrott i utredningen av den här lilla flickans död. Och då griper man Spencer och Marie för mordet på henne. De förnekar allting. Det finns, vi har sett så här lite filmer från typ deras förhör, och du bara så här, de båda två bara så här, vi har inte gjort någonting för att skada henne. Vi vet inte hur det här har hänt. Vi vet inte hur de här skadorna liksom har blivit på henne. Alltså de är verkligen bara så här helt förnekande. Men det de inte vet är att, alltså Marie och Spencer inte vet, är att polisen redan har massa bevis mot dem. Och att de här bevisen kommer att räcka så här väldigt långt. För att det visar sig att under de här 11 månaderna som man tänker att polisen typ bara typ har stått och trampat och egentligen inte gjort någonting, har de egentligen haft en undercover operation mot Spencer.
Med deras nya kompisar.
Marie.
Nej.
För de har inlett en så kallad Mr. Big-operation. Som döps till Operation Sash i det här fallet.
Vad är en Mr. Big-operation?
Jo, det är en insats där de använder sig av en teknik där de iscensätter så här realistiska situationer, typ med så här nya vänner, nya jobb, du vet, där de så här utsätter de här misstänkta människorna för så här situationer där de ska så här bygga, du vet, upp så här relationer med de här misstänkta för att få dem att sen erkänna.
Åh jävlar vad sjukt.
Och i det här fallet, och det gör man, alltså sjukt spännande. Och det görs liksom, jag vet inte hur ofta det görs, men det görs.
Vad tror du man måste göra för att vara med i en sån?
Typ bli en av Kanadas bästa kommissarier.
Alltså helvete vad jag hade varit bra på det.
Du hade varit jättebra.
Alltså att få folk att öppna sig för mig.
Du hade varit jättebra. Jag hade typ inte varit så bra, för jag tror typ att jag hade typ velat att det skulle gå lite snabbare.
Ja, du hade blivit irriterad på dem också, tyckte de var dumma. Och, och det var de ju, de har uppenbarligen dödat ett barn.
De var verkligen jättedumma.
Fy fan.
Och man gör ju liksom så här för olika anledningar såklart, men man vill ju alltid framkalla ett erkännande. Här var man ju typ helt säker på att det var dem, men det som var viktigt var också att veta så här, vem av dem har gjort vad. För det är två personer som har liksom haft chansen eller möjligheten att göra det här. Så att de här poliserna då har blivit då kompisar med Spencer och Marie. Och jag vet inte, jag tror att det är så lite olika gäng och så här, men något av de här gängen har typ varit så här, utgett sig från att komma från, alltså någon typ av organiserad brottslighet, alltså någon typ, alltså de framställer i alla fall som att så här, vi kan hjälpa er att tjäna pengar, alltså de har typ inga pengar, de har ingenting så här, så de är helt så här Det är någon slags organiserad brottslighet som de tror att de har möjlighet att typ få ta del av.
Okej.
Så att de har sagt så här, vi vill typ värva er på något vis. Så att de här undercover-poliserna säger då i sin roll som de här kriminella människorna, semikriminella, jag vet inte exakt vad det är de ska liksom göra, att de behöver få någon slags leverage på dem. För att så här, för om vi ska kunna släppa in er i den här...
Just det, då måste det är vi mer, ha någon skit på er.
Exakt, det är mer som att de typ... Det är väl inte att de framar det som en kriminell verksamhet för vem. Det kanske ingen direkt så här, skulle gå med. Men det är mer typ så här, det här är en business opportunity för er. Som är lite shady, men ni kan tjäna riktigt mycket pengar.
Just det, just det.
Och för att ni ska få ta del av den så behöver vi få lite dirt på er liksom. Så att, så då så säger de så här, men om ni är intresserade... Så vill vi att ni en och en ska träffa då Mr. Big. Som är chefen i det här gänget.
Alltså töntigt.
Jag vet, men det är helt sjukt. För att det finns alltså filmmaterial från när båda de träffar.
Har du sett det?
Ja,
och Mr. Big. Jävlar vad spännande.
Och det känns inte töntigt.
Nej, det känns väldigt töntigt bara att han heter Mr. Big.
Jag vet, de hade kunnat göra något bättre. Men han heter kanske inte det. Men liksom, det är chefen liksom, ska han träffa. Så att de ska då få träffa den här ledaren en och en. Och då vill... Dels vill ju den här ledaren då liksom se vad de är för typer. Men de vill också få någon dirt. Och då säger de så här... Men ni kan väl berätta vad som hände bara liksom, med er dotter. Så vet vi liksom... Typ så. Så att... Alla de här då, nya kompisarna, de här nya businessmöjligheterna som bara dyker upp i så här, det är då en del av Operation Sash. Och ett sätt för att få dem att erkänna vad de har gjort.
Jävlar, vad sjukt!
Och det som är intressant är att Spencer, alltså pappan, han är typ lite så skeptisk hela tiden mot de här nya kompisarna. Du vet att han bara så här, det är typ lite så här... Han typ uttrycker sig att han typ tycker att det är lite märkligt med så här, alla de här nya kompisarna. Han lite så här,
det är ju speciellt att vara så här, bara, jag hörde att ni var anklagade för att ha mördat ert barn.
Vill ni ta en drink?
Exakt, det är ju liksom konstigt.
Exakt. Medan Marie då är bara så här, hon har svalt det så här med hull och hår. Hon bara är så här, gud, tagit till sig de här nya vännerna. Hon typ övertalar honom bara så här, det är helt lugnt. Alltså du vet så här, de typ bryr sig om. Alltså vet, så de har ju blivit ett så här kändisar typ. För att deras barn har dött liksom. Du vet som det blir när det är såna här hemska dödsfall. Så att de då träffar Mr. Big en och en. Och... båda de, då berättar de liksom vad som har hänt i det här läget med Mika. Och Spencer är liksom, han berättar och sådär. Och båda två har verkligen haft en så här stor del i att hon till slut har avlidit. Men Marie är så här mycket mer målande i det här samtalet med Mr. Big om vad hon har gjort. Och hon, du vet, typ så här, hon typ, ja, men hon liksom berättar att hon har... Alltså hur hon torterat ett litet barn liksom.
Men det är ju helt sjukt.
Det är så jävla obehagligt. Och det som också är intressant är att så här, efter att Spencer har träffat Mr. Big, han får träffa honom först, så ringer han Marie och bara, det kändes typ lite som en polisintervju. Det var fett konstigt så här. Och då är det typ att hon bara, nej, men de vill väl typ bara så här ställa frågor.
Alltså, är Marie också undercover? Eller vad fan?
Hon är i alla fall korkad. Men så att då har liksom polisen har allting på band. Ett erkännande inspelat på band.
Ett liksom beskrivande erkännande av den här misshandeln.
Men så när polisen väl har det här materialet så måste de också se till att de får använda det i rätten.
Just det.
För att det är någonting med såna här Mr. Big-operationer är att de inte automatiskt är giltiga som bevis i rätten. Utan man måste verkligen kunna visa att det är, att det verkligen stämmer för att få använda det som bevis. Och det är väl för att man ska säkra att det inte är så här, inte taget ur någonting. Att det inte är folk som typ så här försöker imponera. Du vet, folk är ju sjuka i huvudet.
Ja, verkligen.
Så att polisen får typ ett ganska så stort arbete då att så här bevisa att det liksom legit och att det är ett väldigt viktigt bevis liksom. Vilket de då gör, för det liksom bedöms vara giltigt att användas som bevis. Så i rättegången så presenteras allt det här inspelade materialet tillsammans med typ en rättsläkarrapport och sånt. Och motivet, eller så här, det som det spekuleras i, eller man tror att det som har hänt för att de tycker att Mika, alltså det finns tecken, och Maria har också pratat om det, att de säger att Mika är så olydig. Alltså hon är ett olydigt barn. Så att de har gjort det som ett sätt att uppfostra henne. Så att,
idioter. Mm.
Så att i deras värld så är det typ när hon har gråtit, du vet, så är det,
just det.
Så, och hon inte lyssnar, så är det att de liksom misshandlar henne då. Så det är så man tror att det liksom är
eskalerat så.
Ja, en liksom en att disciplinera sitt barn typ, som har gått totalt överstyr liksom. Och man vet inte varför, men man tror då att de tyckte att hon var olydig. För att lillebrorsan verkar liksom inte ha, han tror man ju då, han typ ses ju som ett ganska viktigt vittne, men han är så liten så att han får, behöver inte vittna så här. Så hemskt.
Men en fråga. Mm. Vet du någonting om huruvida, alltså mamman, Mikas mamma, vet hon?
Kajla.
Mm. Om hon har sett någonting av det här i sin exman liksom.
Inte vad jag vet.
Nej.
Men jag tror alltså
de kanske typ knappt levde tillsammans.
Jag tror att det är 2 år om jag minns rätt mellan Mika och hennes lillebror. Och jag tror att de typ har knappt levt ihop sen lillebrorsan kom. För att Kyla är då omgift med Brian och han är liksom, de verkar varit så här, han har verkligen älskat, du vet, de har verkligen varit som riktiga föräldrar.
Det är så sorgligt.
Mm. Det är så jävla vidrigt verkligen. Men så nej, jag tror inte att hon har sett någonting om det. Så att man tror att det bara är sett som ett uppfostringsinitiativ liksom, som är helt vrickat och som då har, som är alltså ordentliga övergrepp liksom, misshandel och sådär. Så att de är i rätten och av någon outgrundlig anledning så döms de för dråp, tror jag att det blir.
Ja, för de kan inte visa att de hade uppsåt.
Nej, och de får livstidsfängelse med chans till frigivning efter 17 år. Men Spencer och Marie är inte nöjda. De tycker att de har fått alldeles för hårt straff.
Va?
För att de liksom är bara så här, vi typ, ja.
De måste ha gått in i någon sån jävla folia död.
Verkligen.
Helvete vad sjukt.
Och Kyle och Brian är ju typ så här, det borde vara mer.
Yeah.
Det borde vara mord liksom. Ni har mördat vårt barn. Så att alla liksom försöker överklaga det. Och så de är liksom överklagare från olika håll typ så här. Och då börjar åklagaren med typ så här, hur kan vi hävda att det är mord? För att i Kanada så kan det bara vara mord om det typ är så här på en polis. Alltså det var så här konstiga alternativ. De lyckas i alla fall. Så att det går upp till först Alberta Court of Appeal där de döms till slut för mord. Men så överklagar de det typ igen. Vad heter de? Spencer och Marie alltså, överklagar igen.
Upp i nästa instans.
Och då liksom går det till högsta domstol. Och där blir de också dömda för mord. Så de blir dömda till mord för mordet på Mika och deras straff blir då fortfarande livstid, för de hade ju livstid innan också. Men då får de chans till frigivning efter 25 år istället för 17 år. Så den 27 november 2017 så fastställdes den domen. Skyldiga för mord med livstidsdom.
Och nu sitter de
där.
Men det där är helt sjukt.
Det är så himla
hemskt. Alltså fruktansvärt jävla sorgligt. Men jag har typ heller aldrig hört tal. Alltså den där typen av utredning känns som någonting som du vet så här, som de hade kunnat göra inte ens i liksom en vanlig polisserie. Nej. I Brooklyn Nine-Nine.
Typ.
Förstår
så.
Du vad jag menar?
Ja, men alltså verkligen.
Alltså det känns som en sån
verkligen så hittepå grej.
Ja!
Men jag gillar Kanada. Det känns som att de är alltså, jag skulle, Kanada.
Vi åker dit.
Vi åker dit. Ja, men det är så jävla jävla hemskt. Och då så har jag då sett en dokumentär.
Där man får se de här klippen.
Ja, som heter, den heter Crime Beat, Micah Jordan, The Broken Princess. Och så har jag läst, och den är i sam, den är liksom, Crime Beat verkar vara Global News, som är en kanadensisk
det är deras.
För jag också läst en artikel på deras hemsida som heter The Story of Micah Jordan, The Broken Princess, som är liksom komplettering.
Just det.
Och sen så har jag läst en annan artikel på Global News som heter Micah Jordan Trial. Ja, Stepmother Confesses in Mr. Big Sting Operation.
Jävlar alltså. Det där var så sorgligt.
Det är så himla sorgligt. Hon var så himla söt och liten. Och i den här dokumentären så var det så här en slutscen när lillebrorsan sjunger en sång till sin stora syster som heter Sissy och typ så här, det var bara så här, och jag är så himla hormonell och bara gråtig och bara, så jag kände, man hatar ju när barn blir utsatta för hemskheter alltså.
Det får man verkligen säga.
Mm.
Men man gillar en Mr. Big-operation.
Det gör man. Det gör man. Det är otroligt.
Okej, tack så jättemycket.
Tack snälla, tack.
Okej, är du med?
Jag är med, allt är med.
Luta dig till
mig. Jag ska ta
luta dig till, jag blir så stressad av att du...
Det ser ut som att jag är på väg hela tiden.
Nej, det är mer att du ser så... du har inte så bekvämt. Så.
Nej, men jag kommer göra mig bekväm.
Okej, bra. 19 augusti 1987. Savernake Forest, tror jag man säger. Kanske Savernake skogen. Wiltshire. Drygt en mil västerut från den lilla staden Hungerford.
Okej.
Befinner oss alltså i England. Typ 10 mil väster om London. Och det här stället, det är typ ett så här, det är typ en liten skog dit folk kommer för att typ gå i skogen, vara på en picknick, alltså rasta sin hund typ. Det verkar inte vara liksom så superhajkigt, utan mer liksom lite så utflyktigt. Och den här dagen så är 35 år gamla sjuksköterskan Susan Godfrey från Reading där på just picknick med sina barn. Hanna som är 4 och James som är 2. Och vid 12:30 så kommer en man fram till den här familjen. Och han har med sig en Beretta-pistol.
Okej.
Och han säger till Susan, eller Sue som hon kallas, att hon ska sätta sina barn i bilen som de har kört dit med. Och hon gör det. Och de sätter sig liksom i baksätet. Och sen så tar den här mannen med sig Sue ut i skogen. Typ 80 meter från bilen. Och där skjuter han henne.
Men gud.
13 gånger i ryggen.
Bara så där.
Tills magasinet i pistolen är slut. Trots att hon är död efter 3 skott. Och strax efteråt så kommer typ Hanna fram till en kvinna som heter Myra Rose och ber om hjälp eftersom a man in black has shot our mommy.
Fy fan.
Och Myra kontaktar då polisen som typ rycker ut för att så här börja utreda det här brottet, och det vet de inte då. Men den här gärningsmannen heter Michael Ryan och han har precis inlett en av Storbritanniens mest dödliga massskjutningar någonsin.
Aha.
Michael Ryan föddes 18 maj 1960 på Savernake Hospital. Han växer upp och bor då i Hungerford, som alltså är då den här stan som ligger precis i närheten. Hans pappa heter Alfred Ryan. Han är 55 år gammal när Michael föds. Och han dör i cancer när Michael bara är 25 år.
Okay.
Hans mamma är typ 20 år yngre än hans pappa. Så hon heter Dorothy och jobbar som... Här är skrivet så här. Som var vid där jag kommer ifrån hade kallat bambatant på en förskola. Vad heter det?
Mattant.
Mattant, okej.
Eller så säger vi
lunch lady. Hon jobbar på en förskola i då det här, i den här staden. Michael är enda barnet i den här familjen och är liksom ett ganska ensamt barn. Så här. Både hemma och i skolan. Alltså det är inte typ mycket barn som är liksom där och hälsar på. Det är inte så att de verkar ha liksom ett så här rikt familjeliv på det sättet. De har mycket kompisar och sådär. Utan han är väldigt ensam. Han är liksom normalbegåvad. Inte typ jättebra inte jättedålig, anstränger sig inte särskilt mycket. Du är lite grann ett sånt barn som typ hans klasskamrater säger så här. Man la typ inte märke till honom så mycket.
Den tråkigaste sorten.
Typ. Ja, men det är också väldigt deppigt verkligen.
Sorgligt.
Han är liksom ganska tystlåsen och sådär. Han är väldigt, väldigt nära sin mamma.
Mm.
Att det verkar som att så här, att de, alltså han är ju som sagt 25 när hans pappa dör. Jag vet inte hur länge han har bott på vården innan. Han bor, om jag har förstått det rätt, med sin mamma under hela sitt liv.
Mm.
Och det, historien började ju 87, så då är han alltså 27 liksom. Mm. Så att han och hans mamma är väldigt, väldigt nära. Och han får typ vad han vill från henne. Alltså jag tänker typ att hon försöker kanske överkompensera att han typ inte har några kompisar. Säkert. Med att ge honom saker.
Oh,
så typ vad han vill får han lite sådär. Och han vill från en ganska tidig ålder ha vapen. Det är tråkigt.
Men det vill ju typ många pojkar.
Ja, exakt. Det betyder ju verkligen att
Men köper man riktiga vapen då?
Nej, men som 13-åring får han sitt första luftgevär. Och det är kanske, jag vet inte, det, vad kan det vara? Är det 16-årsgräns på luftgevär kanske? Jag har ingen aning.
Jag vet inte heller. Men jag vet att om det var någonstans i Sverige, så har de haft problem med att det är många som skjuter på folk.
Ja,
med,
exakt.
Det är så jävla läskigt.
Och grejen är att det gör ju han också då. Utan han liksom, han blir, det är som blir han väldigt, väldigt bra på så här prickskytte.
Mm.
Men han börjar också skjuta på djur och typ så här att liksom... Hans klasskamrater berättar att han typ siktar på dem och sånt. Och du vet, det finns någon historia om att någon är typ inne i någon lada med någon kompis. Och så du vet, plötsligt är det bara som att så här, väggen bara peppras med luftgevärsskott. Typ. Och då är det att han ligger utanför och typ skjuter där. Liksom. Han berättar också då i tonåren för typ en klasskamrat att han brukar åka till Severnake-skogen för att alltså, han typ så här vill... typ provskjut, alltså att han skjuter på mål eller whatever, men också för att träna på sina överlevnadsskills. Vilket man bara, det är område där folk går på picknick. Jag tror att det kommer vara okej. Men han gillar också
eller då
The Bear Grylls of the Savernake. Men det han också gör där som han gillar då väldigt mycket är att han gillar att iaktta folk som är där.
Två läskiga intressen.
Ja, verkligen. Så att han verkar liksom tycka om att han kan iaktta dem och typ stalka folk som är där liksom, utan att de vet om att han ser dem. Typ. Michael hoppar av skolan någon gång i typ college-åldern och får liksom aldrig en färdig utbildning sådär, utan istället så börjar han tar typ lite såhär, han har ett gäng liksom tillfälliga jobb typ. Har aldrig, inte något superstabilt, men han jobbar då och då i typ arbetslös då och då. Som sagt då, 85 dör hans pappa Alfred på ett vårdhem och han bor med sin mamma Dorothy. Och det finns vittnen som påstår att Dorothy efter att pappan har dött börjar typ så här komma till jobbet med blåmärken. Men oavsett, ja, men det finns de som liksom säger att det har liksom blivit konstigare efter det. Och att deras relation är typ inte super hälsosam typ. Och eftersom båda två kommer vara döda i slutet av den här historien så vet man inte exakt hur saker och ting ligger till liksom. Du vet vad som är efterhandskonstruktioner och så vidare. Men det är en sak som folk lyfter fram är att så här, Michael ljuger om olika saker. Bland annat så ljuger han om att typ en så här ex-militär har typ tagit honom under sina vingar och han är väldigt rik så han ska typ ge honom en Ferrari. Alltså du vet, sådana där saker.
Det är riktigt fåniga längre.
Exakt. Han påstår också att han har en flickvän.
Mm.
Vilket alla är så bara, nej, det är påhittat typ. Men det går så långt. Alltså det man säger är att Dorothy aldrig kollar honom på alltså hans uppenbara lögner. Så att tydligen så börjar hon typ bjuda in folk till ett bröllop med den här påhittade flickvännen.
Men gud.
De verkar
sagt, ingen förälder ska tro så mycket på sitt barn. Eller verkligen. Lyfta sitt barn på så mycket som där.
Nej, men, och jag vet inte om du vet att det är... Alltså, vad det beror på förstås. Liksom. Men oavsett så har man ingen... Alltså han har inga liksom... inga records kring att han typ lider av psykisk ohälsa eller sådär.
Nej.
Verkar liksom inte finnas under hans uppväxt typ. Han har aldrig fått typ hjälp från så här, psykiatrin eller så. Och alltid ansetts frisk. Han får sin första vapenlicens 78. Mm-hmm. Då är han alltså 18. Och sen skaffar han liksom fler och fler och fler. Och typ för läskigare vapen. Så den 14 juli 1987 så ansöker han om att få licens för 2 semiautomatiska gevär. Mm. Och den 30 juli, vilket är alltså typ 3 veckor innan Sue Godfrey skjuts i Cybernake, så godkänns den liksom ansökan. Mm. Så från och med då så har han liksom laglig rätt att ha de här semiautomatiska gevären, som jag förstått är typ som Kalashnikovs, okay, fast typ en annan brand eller någonting. Så han har då efter att han liksom har fått det, så har han de här vapnena. 2 hagelgevär, en 22-kalibrig pistol, 2 semiautomatiska pistoler och 2 semiautomatiska gevär då, som sagt. Han har jävla massa vapen.
Alltså...
Nej, jag vet.
Ja.
Jag vet.
Man skulle ju tycka det var konstigt. Det är ju bra att man måste ha licens för vapen. Men när någon börjar ha licenser för liksom...
Det är också den
14 vapen
och som den här typen
exakt
av vapen.
Den typen av vapen, så det är inte jaktvapen. Det är så nöjesvapen.
Men han verkar inte heller vad jag har sett, så jagar han inte.
Nej. Och men, nej, alltså,
men också typ så här, det är ju det här typ som man ofta pratar om i USA i samband med liksom massskjutningar och så där, just att så här, den här typen av vapen behövs inte.
Exakt.
Eller alltså jag tycker ju inte att man behöver så många vapen i allmänhet. Men,
nej.
Men just så här, det här finns ingen anledning. Och vi kommer till det senare. Så nu är vi då framme vid den 19 augusti 87. Och stackars Sue har skjutits till döds. Och efter att han har begått det här första mordet då, så sätter sig Michael Ryan i sin bil och åker till en bensinmack utanför den lilla byn Froxfield, som är typ mittemellan Cybernake och Hungerford. Mm-hmm. Där börjar han typ tanka sin bil och sen så börjar han fylla på en dunk med bensin. Och sen så öppnar han eld mot liksom men typ butiken där. Mm. Där en kvinna som heter Kakaub Dean. K-A-K-A-U-B. Dean.
Coolt.
Hon jobbar där. Och jag tror att han först börjar skjuta på henne utifrån. Och sen går han in och okay, försöker skjuta på henne. Men där funkar inte hans vapen.
Uh-huh.
Så istället så bara drar han därifrån.
Hon överlever.
Hon överlever. Hon blir inte ens träffad, tror jag.
Okay.
Han åker istället hem till huset där han bor med sin mamma på gatan Southview nummer 4 i Hungerford. Och där bor det, alltså i Hungerford då, så bor det typ 5500 personer. Uh-huh. Det är en liten stad som är typ så här känt för sina antikaffärer.
Okay.
Alltså den typen.
Man fattar också typen. Mm.
Ja, exakt. Sån mysig brittisk by, det känns som. Den här dagen är market day i den här stan. Och den är liksom på väg att bli... Jag tror att anledningen till att jag fastnar för det här är för att så här, det som är på väg att hända är liksom en sån jävla mardröm, för att det handlar om att göra ett litet samhälle till typ en så här... Det är ett slagfält eller ett så här jätteläskigt dataspel. Mm. Liksom. För han kommer då hem. Han börjar packa fler vapen i sin bil. Och sen så försöker han typ köra därifrån. Mm. Men bilen startar inte. Så då går han istället in i huset. Hans mamma är inte hemma. Och där skjuter han tyvärr familjens hund. Mm. Sen går han tillbaka ut. Och verkar försöka köra iväg igen. Funkar fortfarande inte. Då skjuter han alltså sin bil med 5 skott. Mm. Perfekt. Mm. Och sen så tar han den här dunken med bensin, häller ut, tänder eld på huset.
Okay.
Sen tar han med sig 3 vapen från bilen. Och sen så ger han sig ut alltså på en sån jävla massskjutning som är så fruktansvärt läskigt. Så de första han skjuter i Hungerford är Roland och Sheila Mason. Och de bor alltså grannar med honom. De bor på Southview nummer 6. Han bor på Southview nummer 4 med sin mamma.
Okay.
De är ute i sin trädgård och jobbar. När Michael då skjuter Roland med 6 skott och Sheila med 1 skott i huvudet. Och samtidigt då är det typ en annan granne som heter Marjorie Jackson. Hon har jobbat med Michaels mamma på den här förskolan.
Okay.
Och typ känt Michael typ hela sitt liv och är så här, he wouldn't hurt a fly. Alltid varit tidigare. Uh-huh. Men hon typ möter hans blick och du vet, det är något liksom svart i blicken. Och det finns lite olika, jag läser lite olika vittnesmål där, men när jag läser citat från henne själv så är hon alltså på väg till sitt hus när hon får syn på honom. Uh-huh. Och han höjer sitt vapen och hon börjar springa mot sitt hus. Uh-huh. Och du vet, det studsar kulor liksom runt henne.
Läskigt.
Hon springer in i sitt hus och du vet, liksom låser de sig och är så här, jag är inne. Uh-huh. Tittar upp. Då står han i fönstret.
Nej.
Och han liksom, jag tror att hon har också hundar som hon typ låser in i ett så här, i ett köksskåp. Mm. Och sen så tar hon sig längre in i huset liksom. Men han hinner, han träffar henne, han skjuter henne. Men hon liksom lever än så länge då. Och han skjuter henne som sagt genom ett fönster. Så fruktansvärt obehagligt. Hon ringer först larmcentralen och sen så ringer hon sin man. Nej, hon ringer sin man Ivers kollega, okay. George White. För de är väl ute och jobbar tillsammans då. Och George är så här, hon säger typ inte vad det är som har hänt. Men hon bara, jag är skadad, Ivan måste komma hem nu. Och George är så här, ingen fara, jag kör hem honom direkt. Mm. Så vi kommer nu, vi kommer jättesnart liksom. Och samtidigt då ute på gatan så skjuter Michael också 14.
Hon borde ju varna.
Ja, vi kommer till det. För samtidigt då ute på gatan så skjuter han 14-åriga Lisa Mildenhall i magen och benen typ med 4 skott. Hon säger så här, han typ såg med ögonen och log när han började göra det.
Skit.
Däremot skjuter han inte 77 år gamla grannen Dorothy Smith, mm-hmm. som är döv på ena örat. Hon kommer ut från sitt hus och är rasande på honom för att han gör he's making noise. Okay. Så hon kommer ut och skriker typ så här, is that you making that noise? You're frightening everybody to death. Stop it you stupid bugger. Och så går han därifrån.
Bra.
Ja, verkligen. Han går mot typ stans centrum och park liksom. Mm. Först. Och på vägen dit så möter han familjen Clements. Och när pappa Kenneth ser honom komma emot dem så sträcker han upp sina händer typ och är så här, Don't shoot liksom. Och det gör att alltså att han gör det blir typ som en liten så här avledningsmanöver för resten av hans familj. Mm. Så att hans ena son, som jag tror heter Robert, han kastas typ över ett staket och flyr. Mm. Och resten av familjen flyr också. Mm. Men Kenneth skjuts med ett skott i bröstet och dör på plats.
Och då har skjutit, dödat 3.
Nu ska vi se.
Skjutit 4.
Dödat 4. Också, ja. Mm. Dödat 4 och skjutit
5.
En.
Ja, en extra.
Ja, precis. Ja. Grejen är att polisen har typ problem med sin larmcentral. Det här är ju verkligen inte en stad som är så här rustad för den här typen av, vilket ju få städer
är. Vilken stad är det?
Exakt. Mm. De har ju, som vi pratade om, inte beväpnad polis i stor utsträckning. Och jag tror att det typ är så att den polisen som finns i närheten... Som
det var
är,
så?
Jag tror det, att det är så. Mm. Att den polisen som finns i närheten som är beväpnad, de är typ på någon träning eller någon sån grej. Deras larmcentral klarar inte av att folk ringer så mycket.
Åh gud.
För folk börjar ju ringa överallt ifrån och är så här, nu, det han är här, han är här, han är här. Det är, vilket också gör det omöjligt för dem att veta var han är liksom. Så att systemet typ så här bryter ihop. Men första polisen kommer i alla fall till Southview. Han heter Roger Barrington. Det är bara det att när han kommer så har Michael återvänt till Southview. Och han skjuter 23 gånger mot den polisbilen.
What?
4 skott träffar Roger som dör sittande i sin bil. Och sen skjuter han mot en annan bil där en mamma som heter Linda och en dotter som heter Allison Chapman i efternamn. De träffas av kulor men överlever. Men Allison får en kula som går in i liksom går ner i ryggslutet. Och när polisen försöker operera bort den, nej, inte polisen, när läkaren försöker operera bort den så inser det att de att den inte går. Utan de måste lämna den i hennes kropp och den typ kommer påverka hennes liksom rörlighet hela hennes liv.
Fan.
Och nu har då George White och Ivor Jackson kommit fram till Southview. Alltså Marjories man och hans kollega. Det är bara det då att när de kommer dit så möter de Michael Ryan och hans 3 vapen. Och han har då han skjuter George i huvudet med ett enda skott och dödar honom på på plats liksom, när han sitter i sin bil. Ivor träffas med 3 skott i armen, i bröstet och i huvudet, men han lever. Och han bestämmer sig för att så här, det bästa sättet, mitt bästa chans att överleva är att spela död.
Det är alltid det bästa, tror jag.
Det beror nog verkligen på situationen. Nej, inte nu alls.
Okay.
Så han ligger i George bil och är liksom spelat medvetslös. När han typ med ena ögat ser Dorothy Ryan, alltså Michaels mamma, komma tillbaka så from the market.
Alltså chocken för henne.
Hon går förbi, och det här är ju deras grannar. Hon går förbi den här bilen, kollar in i bilen och säger hon så här: oh no, Ivor, not you. Och sen så möter hon sin son och hon typ så här ber honom sluta med det han håller på med. Och sen skjuter han henne. Först på nära håll när hon står upp, och sen 2 gånger till i ryggen när hon har fallit. Sen går han upp på Fairview Road där han skjuter 84 år gamla Abdul Khan, som är typ så tidigare krögare. Han klipper sin gräsmatta. Och skjuts.
Och så gammal.
Ja, jag vet. Och han skjuts med 3 skott. Och direkt efteråt så skjuter han på Alan Leptit, som träffas 2 gånger i armen och 1 gång i ryggen men överlever. Men jag tror att Abdul Khan inte klarar sig. Och sen är det typ en till kvinna som går ut på för att skälla på honom för att han gör oväsen.
Man bara går inte ut till någon som skjuter.
Betty Tolliday. Hon går ut, för hon bara ska skälla på honom för att han gör. De tror typ att han skjuter luftgivar. Och så hon går ut för att skälla på honom, skjuts utanför sin dörr men klarar sig. Nu börjar det komma ambulanser till det här området. Det är bara det att de möter honom. Så han skjuter mot ambulansen och skadar ambulansföraren Hazel Haslett. Så hon får liksom bara så här köra iväg så fort hon kan för att typ rädda sig själv och sina kollegor liksom. Och du vet så här, det här lilla lilla området, den här lilla lilla stan är liksom belägrad.
Fan vad läskigt.
Av den här mannen med automatvapen. Det är, alltså, så, det är jävla så jävla obehagligt. Och nu går han tillbaka mot den här parken igen. Och där skjuter han Francis Butler, som är tvåbarnsfar och är ute och går med en hund. Och han mördar sen en taxichaufför som heter Marcus Barnard, som typ, han har valt den vägen för att Southview är avspärrat nu av polisen, så han kan inte köra där längre, och då stöter han på honom där istället liksom. Han skadar Anne Honeybone och John Storm, som skjuts, alltså han skjuter ju ofta, alltså han skjuter på folk i bilar jättemycket liksom. John Storm skjuts i huvudet men överlever. Han skjuter in i en bil som körs av Douglas Wainwright, och hans fru sitter liksom, alltså det är Douglas och Kathleen Wainwright, de är liksom ett gift par, lite äldre. Och Douglas dör, men Kathleen överlever trots att Michael skjuter 8 rundor in i den bilen.
Alltså hur mycket ammunition har han med sig?
Fruktansvärt mycket. Alltså fruktansvärda mängder. Och det här är också så jävla jävla sorgligt och jättehemskt. För Douglas och Kathleens son får liksom snart höra att hans pappa är död när han kommer till sin arbetsplats. För han jobbar för Hungerford-polisen. Och han har varit ledare den här dagen, men han har liksom kommit in för att hjälpa till. Och han är den som har skrivit under Michaels ansökan om att få en utökad vapenlicens, alltså bara 3 veckor tidigare. Och du vet, det var ett rutinare ärende. Det är inte att han tog ett beslut, men det är ändå så, alltså så här,
den känslan.
Ja, och det blåses upp jättestort i pressen, och han hade jättemycket ångest. Stacka. Alltså du vet, var så här, kommer jag ens kunna gå tillbaka till polisen? Folk kommer inte lita på mig.
Usch,
ja, fruktansvärt hemskt verkligen. Eric Vardy och Steven Ball ser från sin bil hur en man så här springer ifrån Michael Ryan och typ håller sig för överarmen och springer typ in i en liten gränd när de typ har fokus på honom, när de själva plötsligt blir beskjutna. Och Steven Ball klarar sig, men Eric Vardy skjuts 2 gånger i huvudet och i överkroppen och dör av sina skador. Sandra Hill, 22 år gammal, jag tror att hon kommer från Hungerford men har flyttat därifrån. Nu är hon tillbaka för att hälsa på sina kompisar. Och hon skjuts och dödas i sin bil vid 1:30. Alltså du vet det, att det liksom, de bara kör genom det här centrumet och så blir de beskjutna.
Det är så jävla läskigt.
Alltså det är så fruktansvärt läskigt verkligen. Och hon skjuts då vid 1:30, så det är alltså, det har typ gått en timme.
Mm.
45 minuter från första skotten i Hungerford, en timme efter skotten mot Sue liksom. Och efter det så tar sig Michael Ryan in i ett hus. Alltså han skjuter sig själv in i ett hus typ. Och där mördar han Jack och Myrtle Gibbs.
Mm-hmm.
Och Myrtle sitter i rullstol. Och Jack dör när han försöker skydda henne med sin kropp. Alltså han kastar sig över sin fru typ för att skydda henne. Och då blir han skjuten till döds. Och 2 dagar senare så dör Myrtle av sina skador också.
Usch.
Utanför deras hus så dödar han sitt sista offer i en plail som kör bil med sina barn och sin fru. Och Ian skjuts i nacken och dör också han 2 dagar senare. Och han blir det sista offret.
Men gud, hur många har han skjutit? Alltså hur många som helst?
15. Jävlar. Eller om det är 16. 16 mördare och 16 personer döda, 15 skadade. Och då har de räknat dem alltså inte in de som har lätta skador. Alltså du vet typ att någonting har liksom så här, att de fått, utan det är de med svåra skador.
Fy fan.
Det är så fruktansvärt många liksom.
När var det här, 87?
87. Och han kommer då också, han kommer döda en till person, sig själv. För strax efter då att han har mördat Ian så bryter sig Michael in på John och Gaunt Community Technology College. Där han själv typ pluggat tidigare. Det är ju sommarlov, så det är ingen där liksom. Han barrikaderar sig själv i ett klassrum på övervåningen. Och 16:45 så är polisen på plats. Alltså då har de typ tagit sig in på skolgården om jag förstått det rätt. För du vet, det har ju varit så jävla svårt att veta vart han är. Fatta hur många vittnesmål som har kommit hela tiden. Till slut så kan de liksom vara så här, okej, men han är här. Och anledningen till att de hittar honom är för att han alltså skjuter med automatvapen genom fönstret på både polisens och medias helikopter.
Alltså, galning.
Eller helikoptrar liksom. Så att han siktar upp i himlen och skjuter på folk.
Alltså,
och
Jesus.
Jag vet. En förhandlare från polisen får då kontakt med honom och börjar prata med honom. Och då säger han så här, han bara, Hungerford must be a bit of a mess. I should have stayed in bed. 18:45.
Vad menar han ens?
Ja, men att det är, alltså, vet du vad det påminner mig om?
Nej.
Det påminner mig så himla mycket om hon I don't like
jag
Mondays.
Jag tänkte att du skulle säga
för
det.
För det är samma typ av så liksom himla, så här obryddhet typ.
Jag tänkte, det var roligt när du sa
för att det är liksom samma, ja, nej men verkligen. 18:45 så säger Michael Ryan till förhandlaren, it's funny, I've killed all those people, but I don't have the guts to blow my own brains out. 7 minuter senare så gör han dock det. Han avslutar sitt liv. Och det som är med det är ju att på grund av det så försvinner ju också alla möjligheter att förstå
varför
han gjorde det här.
Man har ingen aning, man har inte hittat någonting.
Ingenting. Och det finns ju de som säger så här, han måste ha typ ha lidit av en psykos eller du vet så där. Samtidigt som att andra då lyfter fram att så här, han ansökte om de här vapenlicenserna typ en hel, mer än en månad innan. Alltså du vet liksom att det fanns ett planerande liksom av det. Det finns också det finns de som påstår att han hade sexuella motiv för det första mordet. Men när han misslyckades med det, alltså det är inte det. Det finns inga tecken på brottsplatsen som tyder på att hon har utsatts för sexuella övergrepp, men att han misslyckades med det och då went on rampage typ. Det finns också de som menar att han antagligen hade tänkt att fly när bilen inte startade. Alltså när han var vid sitt hus.
Så var det typ att han bara, ja.
Ja, exakt.
Då blir det lika gärna så här.
Och jag tror att det är, alltså om det är 3 eller 4 hus som ligger runt omkring hans hus som också brinner ner typ till grunden på grund av den här elden. Så det pågår ju en så här sjuk jävla brand samtidigt liksom.
Fan vad sjukt alltså.
Och du vet, de beskriver hur det är så här, eftersom de inte vet vart han är för 16:45 och han skjuter sitt sista offer vid typ 1:30, 1:45 någonting. så vågar de ju inte hämta offer.
Nej, fan vad
läskigt. Utan det är liksom så här, så det är en krigszon verkligen.
Obehagligt.
Som sagt, Michael Ryan dödade då 16 personer och skadade minst 15. Som sagt, de som skadats liksom lättare har inte räknats in. Man hittar 78 kulhål i 15 bilar. Och Hungerford är ju liksom för alltid förändrat såklart. Mm. Typ. Alltså du vet att man pratar om att så här, innan så kom liksom så här, turister dit för att typ, som sagt, gå i så här, antikaffärer. Nu är folk upp typ där och letar efter kulhål. Liksom.
Fy.
Att man alltid får de här vidriga typ så dark tourism.
Jag fattar inte vad som gör det. Alltså. Det är så fruktans- jävla osmakligt.
Ja, det är verkligen osmakligt och vidrigt gentemot offer och anhöriga. Att göra så här, nu är det här mitt nöje typ, eran tragedi. Och man pratar gärna inte om den här massaken i det här samhället, som jag tänker det så ofta blir liksom. Men när man gör det så kallas det bara för the tragedy.
Mm.
Och efter det här så förändras lagarna som rör alltså jag tror att det blir olagligt att äga semiautomatiska gevär på det här sättet. Alltså att man liksom, precis det som folk hela tiden pratar om i USA, som efter varje sån här skjutning som är exakt det som folk calls for, gör man i Storbritannien efter det här liksom. Och jag tror att det finns det är någonting med ammunitionen också liksom. Alltså att man gör, man tar initiativ för att förbättra liksom kontrollen och sådär. Och jag har då sett en BBC-dokumentär som heter The Hungerford Massacre och läst, de har också en text som liksom stöttar den, som heter, också heter Massacre. Och sen har jag läst om det här på sidan crimeandinvestigation.co.uk samt att det finns en väldigt bra och tydlig Wikipedia-sida om det här.
Tack snälla, jag har aldrig hört talas om det.
Inte jag heller. Visst, väldigt sjukt. Alltså det är så fruktansvärt, men det är någonting just med den här miljön typ. Alltså att det är sån stadsmiljö och folk bara kommer bara ut genom sina hus och typ, kolla läget liksom.
Jätteläskigt. Och att det är en sån liten liksom, håla typ på landet.
Är det så jävla?
Fy fan vad läskigt. Ja, tack snälla för att du berättade om det.
Och tack för att ni har lyssnat på oss.
Det tackar vi alltid för.
Det gör vi.
Ja, vi hoppas att ni går med i vår Facebookgrupp som heter Mord mot Mord podcast. Jag blev så himla glad. Nu är det här är ju inspelat i juni då. Men vi gick ju över 11 000 medlemmar.
Otroligt.
Alltså jag, det pirrade i mig.
Alltså siffrorna gör ju väldigt någonting. Men bara specifikt de siffrorna. Mm. Du har ju aldrig brytt dig om våra lyssnarsiffror till exempel. Du har ju ingen aning om hur många som lyssnar.
Det är verkligen konstigt. Men det är någonting som, det är så tydligt liksom.
Det är lyssnarsiffror är också ganska tydligt. Men okej. Vi kan berätta, jag kan berätta för dig sen.
Ja, berätta för mig sen. Och så får ni gå med där.
Ja.
Och sen så köp, nu närmar sig ju T-perioden här, hösten. Köp en kopp i vår podd på podstore.se.
Gör det. Och vet du vad som också närmar sig?
Hoodie-perioden.
Kyliga kvällar. Drar man på sin hoodie.
Perfekt på kräftskivan.
Perfekt på kräftskivan. Fantastisk conversation starter.
Vad står det på din tröja?
Står mord mot mord.
Så att då blir vi glada.
Yep.
Vi hörs nästa vecka igen.
Det gör vi. Och Anna.
Karin.
Nu, alltså, ni behöver inte oroa er. Vi är verkligen tillbaka nästa vecka. Men i mitt och Annas huvud där vi är just nu.
Så är det semester.
Så är det sommarlov. Och
njut av det.
Och njut av det. Anna Sandell. Och
Karin
snart kommer våran bebis.
Hej då!